With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Elbilsveckan med mig, Peter Esse och Kristoffer Gullin. Kristoffer, hur har din vecka varit?
Otroligt bra måste jag säga. Jag har jobbat min sista timme som anställd IT-konsult. Nu är det min egna ben jag står på.
Nu är det bara podd.
Ja, inte bara, men mer tid för content creation. Så det är superkul. Härligt. Själv då?
Grattis. Jo, jag har bara tid för content creation, men det innebär ju faktiskt 3 resor denna vecka.
Ja, du har bott på flygplatser.
Ja, ska när detta spelas in ska jag bara hem och byta om och åka till Barcelona sen.
Det är tufft.
Det är trevligt. Skämtar lite om att i konversationen där med, för jag har rekvisitest på de där Airbus-flygen. Se någon som de kollar.
Skapar alltid nytt content.
Ja, det var lite spännande faktiskt, för när jag skulle hem från, tror det var Stockholm bara, ner till Kastrup för någon vecka sedan, då var det, ja, vi blir kvar lite till här, för det är dimma och vind ner i Köpenhamn, så att vi behöver mer bränsle. Så flygindustrin är ju väldigt bra på att optimera precis vad de behöver för stunden. Och i detta fallet så var det nog mer bränsle i händelse av att de behöver ta sig till en annan flygplats eller cirkulera lite över Köpenhamn. Men vi ska i och med det också faktiskt, så att jag ska till flygplatsen snart, så vi ska försöka rassla igenom det här avsnittet lite snabbare än vi brukar.
Ja, vi har varit rätt dåliga på det, men den här gången så.
Just det.
Då har vi fått in lite lyssnarfrågor. Och vi pratade ju om Nissan Ariya och nämnde bland annat Volkswagen ID4 och dess mjukvara i förra avsnittet. Och det var flera som reagerade på det och har mejlat oss under veckans gång och frågat om just mjukvaran i Volkswagens bilar 3.0 och hur man får den och så vidare. Så vi har faktiskt bestämt oss för att göra ett litet Volkswagen-avsnitt i kommande vecka eller kanske veckan efter det, där vi pratar lite mer om den här 3.0-mjukvaran, hur man får den, när vi har pratat med Volkswagen också och fått korrekt info så att säga, och där jag kanske även kan ge en provkörning av ID-buss som jag kör nu. Och så kanske andra saker också, det får vi helt enkelt se.
Vem vet, jag kan ge en provåkning i ID-buss bland annat.
Hoppsan.
Ja, så är det när man är i Hannover och kollar på hemliga saker. Så man kanske får reda på då i nästa avsnitt. Men det är inte den enda frågan vi har fått in, utan Magnus hör av sig efter förra veckans provkörning av Nissan Ariya. Undrar varför vi inte pratar om Hyundai Ioniq 5 som han anser har det bästa baksätet i en elbil. Ja, Kristoffer, varför pratar vi inte om Ioniq 5? Varför rekommenderar vi inte den? Varför är den knappt på vår radar?
Jag ska ärligt säga att Hyundai Ioniq 5 hade jag på beställning ett tag. Det är en bil jag tycker om jättemycket. Men ett problem med Hyundai är att det är ganska svårt att få tag i deras bilar. Jag har mejlat dem otaliga gånger under en lång tid. Och tyvärr inte fått något svar. Så att då blir det svårt att provköra den bilen helt enkelt. Och då försvinner den lite. Tyvärr, det är likadant med Kia, som Hyundai och Kia är i samma koncern, vilket är jättetråkigt, men det är lite där man hamnar. Jag tycker inte alls att Ioniq 5 är en dålig bil, som sagt, jag hade själv beställt den ett tag där innan jag avbeställde för ett för lång leveranstid, men det är helt enkelt svårt att få tag i deras bilar.
Det ska sägas också att i fallet med press och PR och så är det ju helt olika människor mellan Hyundai och Kia, där Kia är lite lättare att göra med. Det här är ett jätteproblem för oss. Vi är ju inte de äldsta som håller på med det här, varken erfarenhetsmässigt eller åldersmässigt ska sägas. Och bilbranschen är en konservativ bransch. Jag som sitter med en fot i bilbranschen och en fot i konsumenttekniken, jag upplever det oerhört fascinerande inom bilvärlden. Framförallt har vi ju nästan en epidemi av att om de inte har någonting att säga till oss, alltså ett ja, ett positivt svar, då brukar vi inte få svar överhuvudtaget. Och det har jag aldrig varit med om i någon annan bransch. Men å andra sidan kan vi då tänka oss att de får säkert jättemånga mejl ifrån folk som har startat YouTube-kanaler och eller någon blogg eller någonting och vill ut och provköra bilar. Kan jag tänka mig. Och de kan ha lite svårt att sålla. Men just det här beteendet att inte svara, det kan reta mig till döds. Själv så har jag ju samma då erfarenhet av Hyundai som du har, Kristoffer. Skillnad mellan dig och mig är att jag ibland får svar och sen råkar jag nämna Malmö. Kan vi få ner en bil till Malmö? Då blir det himla tyst helt plötsligt. Det är väldigt få bolag som har den processen. Jag vill ge några berömda undantag här. Volkswagen-koncernen är de som är bäst på detta. Volkswagen, själva märket i Volkswagen, de har en mycket professionell PR och pressavdelning. De svarar, de hjälper så mycket de kan. De har i mitt fall möjlighet att skicka ner bilar till någon annanstans än i Stockholm. Eller Södertälje i det fallet. Och det inkluderar också Audi. Det inkluderar Skoda. Sen så måste jag ge en extremt stor eloge till Polestar. Deras presskontakt där är ju gammal biljournalist. Han vet ju det. Men maken på hjälpsamt bolag. Och jag skulle säga att just i det fallet så är det above and beyond. Och sen så finns det också naturligtvis igen då. Vi pratade om de här kinesiska bolagen som vi tog upp förra veckan. Om att ja, vad tycker och tänker vi om de kinesiska bolagen med tanke på rådande världsläge och sådär. Och allting man hör om Kina och så. Men det här är ju de bolagen som är lättast att göra med från vårt håll. De svarar, de tycker det är roligt, de bjuder in. Så funkar det ju. Just här och nu när jag sitter i Frankfurt, utanför Frankfurt, och har tittat på Samsung TV. Det är samma sak där. Jag får ofta fråga, varför pratar de så mycket om Samsung? Jo, men det är ju för att Samsung bjuder ju in. Samsung visar upp sina produkter. Samsung har Tech Brief, som det heter. Ska vi säga. Alltså, ja, teknikgenomgång med detaljnivå som är inte av denna värld. Och då får vi ett större kunskap om det. Och det är ju som när vi då sitter och rekommenderar bilar. Så de bilarna som vi rekommenderar när någon skickar in och frågar vad jag ska köpa för bil. Och även när folk frågar privat och så vidare. Alltså vi kan ju aldrig rekommendera en bil som vi aldrig har testat. Vi vet ju inte. Vi kan ju liksom bilda oss en uppfattning baserat på andrahandsuppgifter och så vidare. Men det är ju klart att vi kan ju bara utgå från det vi vet. Så det är det som är viktigt då från bilvärlden att förstå det. Att de också förstår att om man köper bil idag, elbil, så är det till exempel en av de mest viktiga sakerna är ju räckvidden för många. Och där är ju inte den gamla bilbranschen så himla, eller bilpress är ju inte så himla alltid fantastiskt på att gå igenom det. De har ganska låg kunskap om förvärmning och batteri och vilka parametrar som finns. På ett sätt som bland annat du, Kristoffer, har ju betydligt mer kunskap om och leverera på den. Och därför så tror jag att det är viktigt för biltillverkarna att, och deras pressavdelningar att förstå att man måste nog jobba lite mer än att bara bjuda in de gamla papperstidningarna. För dem, ja, de finns snart inte längre.
Men är man intresserad av Hyundai IONIQ 5 specifikt nu så kan jag ju rekommendera Allt om elbil, Kristoffer där, som faktiskt har precis kört den och har ett par videos på sin YouTube-kanal.
Just precis. En annan sak som Allt om elbil, Kristoffer med K, tog upp, det var det att Tesla är inte ansvariga för vad deras kunder spelar in för videomaterial. Detta är ju någonting som har varit en liten småkontrovers. Mycket diskussion och så vidare. För Tesla har ju någonting som heter Sentry Mode på sina bilar. Vilket då automatiskt spelar in med alla fyra kameror om någon kom nära. Detta anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är alltså gamla Datainspektionen. Vi förkortar det IMY. Eller IMY. Men IMY är enklast kanske. De konstaterade att ärendet behövde testas i Teslas europeiska hemland. Och vilket är då Teslas europeiska hemland? Kan du det, Kristoffer? Alltså vad är europeiska huvudkontoret?
Tyskland kanske?
Ja, man hade kunnat tro att det är Berlin ju.
Ja, det är det man tänker.
Ja, precis. Ja, det är i Nederländerna.
Såklart.
Ja. Och då så i Nederländerna så finns Dutch Data Protection Authority, DPA. Och man kom fram till att ansvaret för inspelningar ligger hos kunden. Det vill säga ja, den som sitter i Teslan och aktiverar de här funktionerna. Under tiden som utredningen har varit så har man gjort vissa förändringar från Teslas håll. Som standard så startar bara inspelningen om någon rör vid bilen. Inte om man bara kommer nära. Om man ska aktivera så att den filmar random så fort någon kommer nära. Då så måste slutanvändaren, alltså föraren av bilen. Eller den som har tillgång till systemet. Aktivera det aktivt så att säga. Det ska också sägas att när inspelningen sker så börjar blinka lamporna till. Och skärmen informerar om att just inspelningen sker. Enbart senaste minuten sparas numera. Längre tid än så måste användaren själv ställa in aktivt. Tesla, de åker inte på det. Så är det fritt fram nu att aktivera det här och spela in hela sin omgivning. Ingenting enkelt här i världen. Det är ju tillåtet att filma på allmän plats. Alltså, annars hade du och jag haft väldiga problem när vi gjorde verkligen våra YouTube-filmer. Så man får stå och filma med en kamera, med en mobiltelefon utan att någon kan ha en åsikt om den. Så är det. Vi ska vara lyckliga för det. Så är det absolut inte i USA. Jag stod på en bro och gjorde YouTube. Och kom det fram en säkerhetsvakt som var oerhört trevlig faktiskt. Jag vet allt om hans fru och hans relation. Hon tycker han är jättejobbig, berättade han. Och så. Men han kände sig nödsakad att informera om att man får inte filma kasinot utan tillstånd. Men han följde gärna med in och pratade med dem så att jag skulle få tillståndet. För det fick man alltid, sa han. Och då var så okej. Okay, ja. Så att, ja, men i Sverige är det liksom tillåtet att stå och filma lite hur man vill då. Utan om det är skyddsobjekt och sånt. Men det är inte tillåtet att filma på ett sätt som utgör kamerabevakning. För det, mina vänner, det kräver ett tillstånd. Att kamerabevaka allmän plats, det får du inte lättvindigt. Alltså det får inte ens, liksom, det är ju länsstyrelsen har ju haft väldigt mycket åsikt i den frågan tidigare. Till exempel när kommun och sånt vill göra det. Du får ju naturligtvis kamerabevaka din egen tomt. Du får absolut inte kamerabevaka någon annans tomt. Så då är ju nästa fråga. En Tesla som står och filmar när någon kommer nära. Är det att stå och filma med en kamera? Eller är det kameraövervakning? Ja, vad säger Tesla själva? Jag citerar. Sentry Mode är en funktion som låter dig övervaka misstänkta aktiviteter runt en Tesla. När den är parkerad och låst på specificerade platser. Det här är ett såklart fall av övervakning. Det är som att sätta upp en kamera på din tom till exempel. Eller på ditt hus. Och sen filma ut på allmän plats eller in till grannen. Och då är det någon som tänker, ja men det gör man ju. Alltså det är väldigt svårt att sätta upp en kamera som bara filmar den ena tomten. Då får man ha en väldigt stor tomt. De är väldigt vidvinkliga de där. Det är samma sak om du har en sån ringklocka på dörren. Inte om någon trycker på den ringklockan och den filmar ut. Då filmar den ju rakt. Liksom. Då får du ha en hög häck eller någonting som skyddar allmän mark bakom. Mm. Så det här är faktiskt exakt samma sak. Så, och då uppstår ju lite så här, vad händer med i samband med eventuell skadegörelse eller om bilen har sett något? Ja, men i Sverige har vi fri bevisprövning. Så att all bevisföring funkar. Oavsett hur den har, om den är olaglig eller inte. Man behöver inte utreda det om den har liksom införskaffats olagligt. Ser man någon kissa på din bil så anmäl det liksom. Polisen har ju inte heller några som helst incitament. Det är inte så att de säger, åh tack för beviset. By the way, vi kommer att polisanmäla dig under någon form av allmän åtal här. Liksom. Utan de gillar ju alla övervakningskameror. Det gör ju deras jobb så mycket lättare. Så det finns liksom ingen som är intresserad och beivrar det där. Utan det är i så fall IMY som ska göra det. Och de har helt andra saker att tänka på. Till slut, när allting blir vanligare. När alla har övervakningskameror på husen, antingen i form av en uppkopplad ringklocka, vilket jag tycker man ska ha för det är jättesmidigt att ta emot bil och sånt, eller andra kamerövervakning. Att bilar gör det med sina kameror, ja, till slut kommer ju någon åka dit på det där och behöva böta lite. Huruvida det är just jag eller du eller någon av våra lyssnare är omöjligt att säga. Så där har ni det. Övervakning sker på egen risk.
Ja, det får vi se hur mer populärt det blir. Det är ju ingen annan biltillverkare som direkt har tagit över det där. Utan det är ju Tesla som har kört på sina kameror. Och jag vill fortsätta prata om Tesla. Eller om vi ska prata räckvidd som vi nämnde lite tidigare. För ett par veckor sedan här så körde den norska tidningen Motor sitt årliga räckviddstest. Och de här räckviddstesten brukar anses vara en av de bättre räckviddstesten som görs. De samlar nämligen ihop ett 20-30-tal bilar två gånger om året. Ett sommartest och ett vintertest. Och sen så kör de här bilarna från 100% hela vägen ner till 0% i samarbete med bärgningsfirma, så att det finns bärgare redo när bilarna väl stannar. Man kör de här bilarna på landsväg, motorväg, så som folk använder sina bilar. Inte bara så här motorväg 190-120 som jag brukar göra, utan lite mer blandad körning. Den här gången så var det minus 10 däromkring när man gjorde det här vintertestet. Man hade 30-tal bilar med sig. Bland annat hade man Tesla Model S Standard Range. Man hade en Tesla Model X Plaid. Plaid har vi kommit fram till att det heter Plaid.
Vi har kommit fram till att det heter Plaid, men vi säger Plaid.
Ja, ah, okej. Okay. Allt irriterar någon. Vi hade den här stora Hongqi EHS9. Den har ju precis kommit till Sverige. Jag vet fortfarande inte om någon har ställts på än. Jag har tjatat på min lokala Hedin-handlare här att förköra den, men inte än. Toyotas nygamla BZ4X. Tvåhjulsdrift. Fyrhjulsdriften fick inte vara med i testet, för det drog Toyota tillbaka. Sen hade vi även Volkswagen ID.Buzz, som är den här stora folkabussen som jag kör just nu. Men vinnaren med 530 km på mätaren när den stannade var Tesla Model S Standard Range. Och när jag säger Standard Range så är det ju Long Range som i Sverige. Det finns ju bara Long Range och Plaid. Men i motors test så har man valt att kalla den just Standard. Lite förvirrande kanske, men Standard och Long Range här är samma sak. Bara förklara det. Men 530 km i minus 10. Det är riktigt bra, får man ändå säga. Den har en VLTP på 634 km, vilket gjorde att den kom alltså ungefär 10 mil kortare. Men det får man ändå anse okej, tycker jag, när det är den kylan som ju påverkar batterier såklart. Det är nytt rekord i deras vintertest, och kollar man deras tabell så ligger Model S på just en väldigt låg förbrukning jämfört med många övriga bilar. Den ligger runt 16-17 kWh per 100 km. Kollar vi på klossen ID.Buzz så låg den närmare 24 kWh per 100 km istället. Men det är ju som sagt också en minibuss. Jag har själv inte gjort räckviddstest på den bilen än, så att jag vet inte vad man kan förvänta sig. Och jag har inga 10 minus ute hos mig just nu i alla fall.
Jag tror att allt som ID.Buzz levererar kommer vara imponerande. För den bilen är som att den, liksom Volkswagen har ju inte, det finns ju många problem med deras MEB-plattform. Men sen så bara, vi gör en buss också, och sen bara visar sig att den levererar typ allting.
Jag vill inte säga för mycket än, men ja. Nej. Det är detta, fantastiskt roligt.
Jag är mest imponerad av inredningen. Jag tänker, oj, skulle just bussen vara den som var mest imponerande inredning? Men igen, vi väntar med det till nästa avsnitt.
Toyota BZ4X har ju fått väldigt mycket skit för att den har en väldigt kort räckvidd och att den inte alls matchar med VLTP-siffran. Och den har en VLTP på 503 km, men kom bara 323 km, vilket är 33,73% mindre. Det var den bil som kom längst ifrån sin VLTP-siffra, vilket kanske inte är en så smickrande placering heller. Men funderar man på en e-bil och vill veta hur den presterar i kyla, så kan jag varmt rekommendera testet på motor.no, där de har en massa tabeller man kan titta i. Jag lägger även en länk i våra show notes och på elbilsveckan.se, så att det blir lätt att hitta den artikeln där. Och den är gratis, man behöver inget premium för att läsa den, så som många andra tidningar har här i Sverige. Den norrmännen, de ger ifrån sig gratis grejer, vilket såklart är himla trevligt för dig som läsare.
Jag tänker lite så här, just kyla och sånt. Hur är din strategi där när du gör dina räckviddstester? För det påverkar ju nästan orimligt mycket.
Ja, det svåra jag kan tycka är att komma igång. För att jag gör ju det gärna tidigt på morgonen eller förmiddagen, nästan innan det har kommit ut allt för mycket trafik. Jag åker ändå 90 på en 120-väg, det är ju inte toppen liksom. Så jag brukar försöka välja när det är lite trafik. Men det är ju oftast på förmiddagen eller tidig morgon, och då är ju ofta batteriet kallt. Och det påverkar ju också förbrukningen. Så då måste man ju liksom först försöka få upp lite värme i batteriet så att det inte är helt nedfruset och kan ge lite bättre siffror än om man skulle börja direkt från liksom, ett kallstartat batteri. Vintermässigt så är det framförallt det jag brukar försöka fokusera lite på, att få upp temperaturen i batteriet lite grann i alla fall.
Jag tycker ju att det här med temperatur på batteriet och förvärme och sånt, det verkar ju vara lite voodoo. Framförallt på grund av att det finns, nej men det finns ju bilar där det uppenbarligen inte händer någonting.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi pratade ju om Nissan Ariya till exempel.
Mm.
Det är lite så här, och det finns andra rapporter. Det är så här, och det är ju också utgångspunkten då ifrån Volkswagen. Bland annat då förvärme, när kom den och på vilka versioner och sånt. För det är ju lite olika där med vilken version man har på bil och sånt också. Vilken typ av batteri. Det är aldrig så himla tydligt. Jag tycker det är en sån funktion som borde vara jättetydligt. Sker det någon förvärme eller sker det ingen förvärme? Och vad innebär det? Och tydlighet är ju A och O. Vi har ju till exempel Mercedes som visar så här snabbt kommer jag ladda när jag anländer till laddstationen här när jag slått in i GPSen. Baserat på parametrar såsom temperaturbatteriet. Och då visar den då att nu håller jag på förvärme. Så att, och så ser man hur det höjs då allt eftersom batteriet blir varmare då. Det andra är ju naturligtvis laddnivå på batteriet när man kommer dit. Och sen så tredje då naturligtvis hur snabbt laddaren är. Liksom. Och sen var det ju Chempower till exempel. De visar ju väl vems fel det är om det går lite långsamt.
Ja.
Om det är laddaren eller alltså den egna laddaren. Eller
precis.
Om det är bilen. Och all den här informationen känns som att det borde vara så himla självklart att visa i alla bilar. Jag kan inte förstå varför man som biltillverkare inte vill vara det. Jag vet inte, det handlar väl kanske om prioriteringar. Jag menar, med tanke på att vissa bilar inte ens kan leverera grundläggande funktioner. Så som Toyota då, som delvis blivit återkallad. Och då har vi en återkallelse som inte involverar bara att man förändrar mjukvara. Liksom, så som Tesla.
Nej, det där var en riktig återkallelse.
Det var en fysisk sådan. Så det är för mig, det tycker jag absolut ut någonting. Jag ska ta till mig det själv när jag recenserar. Jag ska ha det som ett skallkrav. För om jag ska vara nöjd med bilen. Den transparensen måste finnas.
Det är ju väldigt olika. Jag brukar ju försöka använda det just i mina långtester där. Och se hur bra förvärmningen är och det. Jag åkte BMW iX1 här om dagen. Och där får man upp en liten symbol i förardisplayen. Som visar att ja, men nu förvärms batteriet. Och det är ju alltid någonting. Det är ju likadant. Tesla skriver ju också ut att nu förvärmer vi batteriet.
Polestar har nog en liten symbol som finns där, men som inte folk hittar, tror jag.
Samtidigt tycker jag att det är lite svårt också det här med batteriförvärmning. Att vissa bilar vill att du ska navigera, vissa låter dig aktivera det manuellt. Och det är väldigt märkligt. Och ofta när man får aktivera det manuellt, vilket såklart är det absolut bästa tycker jag, för att det finns ingen bil jag har kört som har alla laddare i sig i sin navigation, utan då är ju manuell hantering det absolut smidigaste. Men det ligger oftast gömt nere i någon långsam meny så att man behöver sitta och göra massa tryck på skärmen medan man kör då, för att starta den där batteriförvärmningen. Det borde ju vara en snabb knapp om något, för att det gör man ju liksom när man kör bilen. Så att batteriförvärmning är ett helt ämne i sig. Alla bilar gör det olika. Vissa har ju så att du förvärmer batteriet när du navigerar till just den här laddaren från det här nätverket, men inte när du navigerar till laddaren på det här nätverket. Det är så rörigt. Och jag förstår att det blir förvirrande när man inte ha koll på det.
Som vanlig konsument ska man inte behöva
nej,
tänka
precis.
På det.
Och där har ju faktiskt Mercedes gjort ett bra jobb med att förklara.
Det var riktigt imponerande när jag såg det. Mycket som är imponerande med Mercedes. De har gått ifrån att vara det som lantbrukarna körde i Blekinge diesel. De enda dieselbilarna som fanns då back in the days där. För då kunde de ju tanka med, från samma tank som skogsmaskinerna och traktorerna och sånt. Och så den här svarta röken. Det är lite det är så här, samma Mercedes-form som så här diplomatbilar och sånt som man såg liksom så här 80-talsfilm och sånt. Det har väl gått lite utveckling här nu. Mycket ljusfest och även minst framåt sagt. När det kommer till prenumerationstjänster och så vidare och så vidare. Men vi ska avsluta med att tyvärr prata om en annan svunnen biltillverkare. Eller en svunnen biltillverkare som lade ner i Trollhättan för några år sedan. Och sen blev Nevs. Och nu verkar den sagan tyvärr också vara slut. Tyvärr är det någon som bryr sig.
Det beror på hur man ser på det. Trollhättan är ju en stad som många förknippar med just bilmärket Saab. Och de gick ju i konkurs i början där av 10-talet. Och det har sedan varit många turer fram och tillbaka med ägare hit och dit. Och man har hört rykten om konkurser som ska komma och det. Men företaget Nevs som sagt tog över 2012 och har försökt sälja en Saab 9-3 Aero i början där. Men det gick sådär även med det. Till slut så fick de inte använda namnet Saab längre. De gjorde ett omtag. Försökte sälja en elektrisk version med namnet Nevs 9-3 EV istället. Med en räckvidd på omkring 300 km. Och det var en bil som främst var för den kinesiska marknaden. Den tillverkades också där. Men en stor del av utvecklingen var faktiskt gjort här i Sverige i Trollhättan. Och vi hade en del prototyper som har tagit fram här i Sverige. Och även produktionsfärdiga bilar som har skeppats från Kina. Jag tror att det handlade om 9-10 bilar bara. Så att det är ingenting man förväntas se på vägarna här i Sverige. Det har inte blivit någon succé för Nevs, utan det företaget har tampats med sina ekonomiska problem som sagt. Det har varit rykten om konkurser och varsel och massa sånt under årens gång. Och i veckan kom det ut att man varslar 320 styckna av sina totalt 340 anställda från fabriken i Trollhättan. Man lägger också verksamheten på is och man kommer inte göra någon utveckling eller något alls där egentligen. Utan de som finns kvar verkar ju vara typ ledningsgruppen som, jag vet inte riktigt vad de ska göra, men det kommer nog inte hända allt för mycket i fabriken där. Det är ju inte första gången som marschvarsel sker hos Nevs, men det verkar vara den sista för nu finns det ju som sagt inte så många anställda kvar att varsla. Jag håller ändå tummarna på att något mirakel ska ske här och att Trollhättan förblir en del av Motorsverige och inte bara en del av historien. Jag är ju lite sentimental på det viset. Vet du förresten vad Nevs står för, Peter?
Är det någonting med new?
Det är ingenting med new faktiskt, utan det är National Electric Vehicle Sweden.
Aha.
Det är ett namn man skulle ha på bakluckan.
Ja, alltså Saab, ja. Jag minns ju hela det här. Och det ska jag säga, som intervjuade ju kommunalråd där i Trollhättan. Han var väl ganska så här, ja, alltså, det här är ju ingen jättegrej liksom. Det är så här, 300 anställda, alla har kompetens som många andra bolag vill ha både i och utanför Trollhättan. Mm. De har stora arbetsgivare i Trollhättan, tusentals. Man har ju överlevt Saab-vasslet, så att säga, eller nedläggning.
Precis, man var ju orolig där när Saab gick omkull att vad ska hända med alla anställda. Men det har ju faktiskt gått rätt bra. Även om det har blivit mindre och mindre och mindre anställda där nu senaste 10 åren med Nevs också.
Ja, men det har det ju. Men det är ju alltså, ja, Volvo personvagnar är ju, som vi har konstaterat tidigare, Sveriges största arbetsgivare och därmed också regionens största arbetsgivare. Mm. Det finns att göra för kompetent personal. Och just när det kommer till Volvo så det är ju roligt med de här lite mindre städerna. Att det var inte bara Trollhättan som hade gammal biltillverkning, Saab då. Utan grannbyn Uddevalla har ju också haft en bilfabrik.
Jaha, är det Volvo som hade där då alltså?
Ja, och man tillverkade ju Volvo C70 där.
Mm.
Så man hade en helt egen fabrik i Uddevalla där man tillverkade Volvo C70 i två generationer. Det hela började ju som ett stödpaket till Uddevalla. Ett statligt stödpaket när man skulle kompenseras för varvskrisen och nedläggningen av Uddevallavarvet då. Så det är ju mycket storfabriker. Men se, vi ska inte idla alldeles för länge runt den bilen heller. Den är också en svunnen tid. Jag tror att det är inte bara Polestar, det är inte resultatet. Enkom resultatet är det senaste resultatet av att Volvo även vill vara lite ungdomligt. Och det liksom första här var ju C70 då, en cabriolet helt enkelt. Och den anledningen till C70 var att den... Det var ju en systerbil till Volvo V70 och Volvo S70. En modell baserat på Volvo 850. Mm. Så det var ju ett tag sedan. Alltså du är ju knappt född då, Kristoffer.
Jag var född när 850 fanns. Ska vi inte vara sådana? Ska vi vara snälla?
Ska vi vara sådana? Du måste ju... Jag satt ju i barnstol då.
Det däremot gjorde jag.
Ja, just det. Precis, det måste det vara. Sen så uppdaterades den och blev när, liksom den, när den generationen äldre Volvo försvann. Och V70 och S80 kom då. Då baserade man istället nya Volvo C70 generation 2 då på S40 och V50-plattformarna. Och där och S40 och V50 tillverkades i Belgien, som alltid gjort den serien småbilar, så fortsätter man faktiskt tillverka C70 i Uddevalla. Och då var det inte längre Volvos egna fabrik i Uddevalla, utan den togs över av Pininfarina Sverige AB. Och är ju ett gammalt italienskt bilmärke. Så det är häftigt så där, liksom att det finns här bilfabriker som men vi tillverkar en bil till lite på uppdrag. Så. Den bilen tycker jag är dåtidens absolut snyggaste Volvo. Men både den C70 och Saab är alltså nedlagt. Och med det så sker endast svensk biltillverkning och utveckling på Hisingen i utanför Göteborg, lite beroende på vilka Göteborg man pratar om. Och med den lilla historielektionen så är ju vi klara här.
Men då får jag tacka för den lilla historielektionen i alla fall om Uddevalla också då. Men jag tror att du har väl ett plan att hinna med, så att vi hinner nog inte så mycket mer än så här för det här avsnittet. Det har varit en ganska lugn vecka också, så att det är helt okej. Okay. Men det kommer desto mer i framtiden. Är det så att man vill nå Peter och mig, så är det så att man kan mejla till se@elbilsveckan.se, så kommer man till Peter. Och vill man nå mig så mejlar man till kristoffer@elbilsveckan.se. Och vill man oss båda någonting så kan man mejla till info@elbilsveckan.se. Och i och med det så tror jag att vi ska tacka för oss. Kul att ni lyssnar. Fortsätt göra det, så får ni en fortsatt fin dag. Hej på er.